en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hallå där, varmt välkomna ska ni vara till Hockeymorgon här på Sportbladet, ett program ni ser på alla möjliga olika plattformar, framförallt de mest kända. Välkomna hit till vår vanliga panel, håller jag på att säga, men nu börjar det bli lite sådär inarbetat här med Johanna, Robin och Knäckta.
Verkligen, när är slutspels liksom femman eller fyran?
Ja, vi är en spelare kort ändå.
Det är vi.
Det är boxplay konstant.
Det är så pass bra så att vi behöver bara fyra spelare.
Så är det. Hur läget med dig, Robin?
Det är jättebra, absolut. Mm. Kallt bara, men...
Ja, jo. Det är, vi från huvudstaden brukar gilla att gnälla på det och knäcka tvärtom.
Ja, kom hit i t-shirt.
Precis. Kom in så här, ja. Exakt. Dansade in av glädje. 18 minus var det i morse. Det
börjar bli varmt.
När jag stod och sparkade på bilen. Så att då får man liksom en arg start. Mm. Och sen kommer man hit och så blir man lite varm i själen och vet att man ska få snacka lite ishockey. Hej. Innan vi presenterar dagens program, jag är lite intresserad av hur gör ni när det är full omgång, 7 matcher. Ni ska ju ändå sitta här och tycka och tänka om väldigt mycket ishockey. Hur går liksom prioriteringen i era skallar inför en sån kväll?
Nu ska jag krossa illusionen att man faktiskt inte ser alla 7 matcher.
Nej, men det, alla, men sitter man liksom efteråt och går man igenom alla sammandrag exempelvis?
Ja, eller? Exakt. Det finns ju sjukt mycket material ändå att konsumera. Så sammandraget på TV4 är ganska bra.
Alltså, produktionen är ju svinbra nu.
Ja, verkligen. Så att det går ingen brist på att hitta material. SHLs hemsida gör det väldigt bra också.
Sportbladet.se.
Sportbladet.se såklart gör det ju väldigt bra. Så där kan man hitta allt som har hänt om de matcherna man inte har kollat om.
Väljer man hellre en toppmatch eller lite ångest och bottendramatik?
Jag gillar ångest och bottendramatik. Ja. För det är ju mer intressant i grundserien. Ja. Vem som kommer tvåa eller fyra och sådär hemma fördelar inför slut. Det är inte lika hett om man inte har en häst i racet så att säga. Mm. Bottenserien lockar mig mer.
Ja, både HV Malmö och Örebro Oskarshamn var ju otroliga bottensidor.
Jag älskar den här när ångesten ligger tätt över hela liksom landskapet. Ja, det är drömmen.
Det är drömmen. Jag håller med dig då. Ja. Vi ska också ta hjälp av Mattias Karlsson och Hans Abrahamsson lite längre fram här som har varit ute i vårt avlånga land på ishockey. Dessutom förhoppningsvis Växjös lagkapten Joel Persson lite senare i programmet med på länk. Och så ska du få titta lite i spåkulan och berätta lite om semifinalparen kan vi väl säga och eventuella vinnare och utmanare. Mm. Och de 10 lagen som du också bara... göra sig icke-besvär.
Yes, Saida är skoningslös.
Fick du en Saida också? Mm. Ni vet väl ändå vem Saida är, va? Nu, jag försöker lära er två. Ni minns ju det här med Rapport. När inslaget var fel, att man tar upp luren.
Ja,
Saida vet ni väl ändå vem det är?
Nej.
Nej.
Nej, det var en väldigt känd spådam. Som liksom, hon hade hela Sverige i sin hand under 80- och 90-talet. Så hade du typ tappat bort förlovningsringen. Så ringde du Saida så berättade hon bara att den ligger bakom byrålådan.
Hon hade ofta rätt, eller?
Påfallande ofta rätt. Det finns en mycket bra dokumentär om henne. Så
ja, ni kan snyggt.
Gå in och kika på det.
Likt när du berättade för mig vad trojka var så har jag antagligen ett sms från mamma här som har klarat det.
Hon vet garanterat vem Saida är. Ja. Och framförallt om man är från Norrland då vet man också Saida. 10-15% rätten då hade så att det är ändå rätt bra. Och då var det liksom så här, omöjliga grejer typ, som att du vet, vart är katten och sådana grejer.
Ja, det är inte bläckfisken Paul liksom.
Nej, Paul hade, det var 100 nästan va?
Ja, fast det var ju en coin flip liksom. 50-50.
Ja, det är sant. Mm. Mm. Vi ska ju också såklart ta upp diskussionen som på något sätt har personifierats då av Håkan Loob och Niklas Wikegård, den här eviga debatten om upp- och nedflyttning då i våra svenska serier. Så att vi ska ta en titt lite på vad de har sagt kring det och vad vi tycker om det naturligtvis. Vi börjar såklart med toppmatchen annars i Karlstad. Och där konstaterar vi att Skellefteå då besegrade Färjestad med 3-0. Jag tar väl med mig målvakten Gustav Lindvall som då höll nollan och...
Nej, Gustav Lindvall.
Jag sa rätt nu va?
Ja, det gjorde du.
Ja. Nu Nu fick jag göra att han heter Lindbom, men nej, han är ändå så till knall.
Det är Karl i Färjestad.
Ja, jag är rätt säker på att han heter Gustav Lindvall.
Nu snurrar det till. Ja. Men det är Gustav Lindvall i Skellefteå.
Och han var ju väldigt känslosam i intervjun. I och med att han har varit borta så pass länge. Det var väl upp mot 8 månader. Och höll nollan och berättade lite om det. Och det tycker man ju fint.
Verkligen. Ja, men kul för honom och skönt att han liksom uttrycker att det har varit tufft och så. Så att det är roligt för honom och bra för Skellefteå också såklart.
Ja, jag blev väldigt tagen när jag såg intervjun faktiskt. Mm. Och han hade ju svårt att få fram orden faktiskt. Det var fint att se faktiskt.
Mm. Så var det. Robin, berätta. Vad tyckte du?
Ja, men man känner lite med honom för han... Han tog det här beslutet för några år sedan att stanna i Skellefteå och skriva ett långt kontrakt istället för att gå efter stora pengar utomlands och ville verkligen bli den här liksom, konstanten i Skellefteås mål och så har det inte gått som han velat på grund av skador. Och ja, han har ju haft... Ja, han har ju spelat tidigare år men det har ju redan sagt gått åt helvete. Liksom. Men det här var ju första matchen han fick kliva in och hålla nollan och känna att han var tillbaka på allvar.
Mm. Det var också fint hur han hyllade sin målvaktskollega Linus Söderström liksom, som att han tar på sig det här och gör jobbet, står i målet och jag behöver inte alls känna någon stress för att komma tillbaka. Så han märker ha en fin relation.
Och en liten dipp kanske för de forna serieledarna?
Absolut.
Ja, börjar vackla lite. Ja,
verkligen.
Sen är det väl klart att vi har varit inne på målvaktsproblematiken och det har väl stökat om i laget såklart. Men om man tittar de senaste 10-15 omgångarna så kan de inte ligga högt i formtabellen.
Nej, och man kan inte säga att det är enbart målvakterna som har räddat dem förut heller så att det skulle vara enda skillnaden. Så någonting i deras spel har ju verkligen också hänt och jag tror ofta att när man byter målvakt och så här mycket som Färjestad liksom har gjort eller får in liksom en lånemålvakt på något sätt att man ofta liksom tar några steg tillbaka i försvarsspelet framförallt och spelet utan puck och det kan ju snurra till ordentligt liksom när man inte håller sig till det man har sagt att man ska göra och det man har gjort under hela säsongen. Och det känns lite som att när jag kollade på de målen som gjordes igår att man tappar lite markeringar och inte riktigt vet exakt vad man ska göra till 100%. Mm.
Mm. Nu har ju Brattström varit bra som har kommit in de här få matcherna men det skapar ändå en väldigt otrygghet att inte veta vad du har i mål och en ny målvakt varje match så att säga. Du vill kunna spela ett försvarsspel där du är trygg med att de här ytorna vill vi släppa tillskott ifrån och då får du inte glida in en puck när man gör det. Då blir du osäker nästa gång. Och jag tror att det har stört hela deras spel ändå. Det är så mycket fokus på det här.
Mm, han var rätt bra, det håller jag med om. Brattström igår fick en taskig start och 0-1 var lite schabbel.
Blev lite pååkt av egen back där också.
Så underlättar inte.
Nej. men helt klart. Men det är som du säger, alltså, även om målvakterna är bra så kan det bara vara känslan av att man... Ja, allt är inte som vanligt liksom.
Jag tyckte mig se i skärmen att Mattias Karlsson har loggat in från vad jag misstänker är något valfritt Scandic-hotell ute i landet. Och du såg riktig ångesthockey då, HV71 mot Malmö. Hemmaseger med 5-3. Hur var stämningen och hur var dina intryck kring den här matchen?
Ja, stämningen blev väl god i hemmaarenan efterhand. Som HV71-spelare så förlöste det väl publiken. Men det präglades ju väldigt mycket av spända spelare och ångest stora delar av matchen. Det här var väl den viktigaste sträckmatchen hittills den här säsongen.
Noterade att det var ett gäng spelare tillbaka i HV71, däribland André Pettersson som gjorde comeback. Gav det HV71 någon extra dimension i spelet, tycker du?
Ja, det gjorde det definitivt. Det var ju flera spelare tillbaka i HV71 och det var ju också en stor skillnad mellan lagen. Det är ju kraftigt manfall i Malmö just nu. De får ju inte ens ihop ett fullt lag. Det var ju bara 3 kedjor och en 10:e forward som kom till spel igår. Bara av 3 juniorer också. Och det märks ju. Det märktes ju i Örebro i lördags och det märktes här i Jönköping igår. Framförallt i tredje perioderna där det inte finns kraft och ork att försöka jaga i kapp.
Jag såg att Robin Figren slängde ut en tweet där han anklagade dagens spelare för att kanske känna efter lite mer än man gjorde förr i sådana här kritiska lägen som Malmö nu befinner sig. Jag antar att det var de han syftade på. Tror du att det ligger till på det sättet, eller vad beror det här på att just Malmö, har man bara haft jätteoflyt?
Du tänker på skadorna i Malmö?
Ja.
Ja, det är ju svårt att ha insyn i hur allvarliga de här skadorna är. Alltså Malmö har ju en tunn trupp. Det är därför man blir så hårt drabbad i den här situationen. Det är ganska många lag här, framförallt i januari, som har haft stort bortfall. Men det har inte märkts lika mycket som det gör i Malmö. Där man inte har ekonomin och resurserna att bygga ett brett lag. Och ja, igår så var det ett par sjukdomar också, ett par sena sjukdomar på Carl Persson och Kristoffer Forsberg som lämnar sena återbud.
Det här var ju verkligen en klassisk sexpoängsmatch. Tror du att HV kommer passera Malmö i tabellen här framöver också?
HV71 har ju en betydligt bättre trend än Malmö just nu. Nu är de ju en poäng efter Malmö ovanför kvalsträcket och har en match till godo. Jag tycker att HV71 har det bättre laget. Det är fördel HV71 just nu som har jagat bakifrån och medan Malmö mer känner sig jagade.
Vad är dina tankar kring målvaktssituationen? Nu har ju Dickov stått och stod igår för HV. Ortio har väl varit rätt svajig. Rätt viktigt för HV71 att ändå få in en matchvinnande keeper såklart i laguppställningen.
Absolut. Dickov gjorde det ju väldigt bra igår. Var stabil och lugn. Inte alls lika flaxig som Ortio är. Ortio har ju väldigt hög högsta nivå, men är ju väldigt mycket upp och ner. Det är väldigt bra att Dickov kan komma in. Och en stor orsak till att Dickov fick förtroendet igår efter två förluster förra veckan var väl det här att de här, ja, i oktober när de här två lagen möttes och vi hade den där olustiga matchen där HV71 hade sitt stora sammanbrott och förlorade med 8-0 och Thomas Montén fick sparken. Sen tre dagar senare så möttes de i Malmö och HV blev nollade på nytt när Johan Lindbom gjorde sin första match.
Simon Önerud gjorde ju två mål igår. Ändå en HV-trotjänare måste man säga. Men han verkar ha utgått i tredje perioden. Vet du vad status är på honom?
Ja, jag pratade med både tränaren och jag pratade med honom efter matchen. Han spelade ju alltså bara två perioder. Han fick någon smäll där i sista bytet i andra perioden. Sen var han ute på isen och kände sig för lite inför nedsläpp i tredje perioden. Och han var så spelsugen så han ville spela, men det var en säkerhetsåtgärd, säger de. Och han skulle undersökas mer idag, så att det är svårt att säga något mer om den skadan. Men det verkar ju inte jätteallvarlig i alla fall. Utan det kan väl max vara någon vecka eller två.
Ett HV som ska upp till Leksand imorgon. Vad ger du Jönköpingsgänget för möjligheter till poäng i den matchen?
Inte stora ändå. Det finns ju, de får ju lite självförtroende nu HV71, men Leksand på bortaplan en lördagkväll och med tanke på hur Leksand har sett ut så. HV71 kommer få slåss där nere kring strecket och gå så långt som en slutspelsplats, det har jag svårt att HV71 tar sig.
Om vi tar bara Malmö lite kort, Mattias, hur snabbt måste man få ordning på den här skadesituationen?
Väldigt snart. De här forwardsen, de orkar ju inte. De får ju en oerhörd belastning med speltid. Det som var väldigt anmärkningsvärt i eftersnacket igår, det var ju att HV71-lägret med Johan Lindbom, de var ju ganska missnöjda med sin prestation till stora delar. Simon Önerud berättade ju där att de hade fått en rejäl hårtork i första periodpausen. Medans Thomas Kollar i Malmö tyckte att de var det klart bättre laget och att de förtjänade segern. Men det var ju ett snack som inte alls jag håller med om. Jag tycker ju att HV71 var numret större sett över hela matchen igår.
Tack så mycket för det, Mattias. Fortsatt trevlig morgon och en härlig hockeyhelg önskar jag till dig. Det var lite upp- och nervända världen där liksom den förlorande tränaren är nöjd och den vinnande skäller ut sina spelare.
Ja, det var verkligen annorlunda, men ja, det visar bara på hur olika man liksom kan se på en prestation. Men väldigt bekymmersamt ändå för Malmö. Måste man ju säga att liksom ha den där skade uppradningen är ju inte bra.
Nu såg jag inte matchen, men det kan ju också vara ett sätt att gjuta mod i sina egna skadeskjutna trupper liksom, och säga att ja, men det här var ändå bra och vi tar med oss det och det och det.
Ja, lite utifrån förutsättningarna kanske.
Ska vi hålla oss kvar på temat ångest? Det var inte för att jag fick se Abris här fina ansikte dyka upp, utan det var för den matchen han var på, nämligen.
Bra räddat.
Som kanske var den mest intressanta, i alla fall i mitt tycke. Och det var ju såklart Örebros första match efter förändringen då på tränarbänken. Och undrar vi såklart, Abris, först och främst god morgon naturligtvis, men hur var det att uppleva den här ångestladdade tillställningen mellan Örebro och Oskarshamn?
Ja, men det kan väl enklast beskrivas som ett antiklimax, måste man ändå säga. Det var ju en turbulent vecka i Örebro, eller dagar ska vi säga. Och det var väl väldigt många som hoppades och trodde på en ny start. Och så såg det ut väldigt mycket som det har gjort tidigare. Så att det var dålig stämning kan man säga i slutet på matchen.
Kanske svårt att liksom svara för alla Örebro-supportrar nu här, men vad har du fått för intryck av beskedet och sparkningen av Johan Hedberg? Har du någon liksom procentsats här i huvudet för och emot beslutet?
Just att Niklas är tränare igen och det tror jag de flesta står bakom på något sätt. Sen är det väl turerna dit som väldigt många har synpunkter på. Och inte minst så är ju kritiken väldigt, väldigt hård mot general manager Stefan Bengtsén.
Vad kan du specificera lite mer? Alltså vilken typ av kritik han får motta?
Ja, men alltså det handlar ju mycket. Det var ju hans idé det här med Niklas Eriksson var ju väldigt framgångsrik i Örebro, men det var ju Bengtsén som tyckte att man hade kommit till vägs ände med hans ledarskap redan mitt under förra säsongen. Så stod det ju klart att Niklas inte skulle få vara kvar och att man skulle ha in en ny tränare då. Och det var ju Johan Hedberg då, och sen så försökte han rädda upp det lite grann med kritiken genom att göra Niklas Eriksson till sportchef då. Det blev väl liksom... Det blev väl inte bra någonstans i det här, och därför så är ju kritiken också väldigt hård mot honom då, just det här beslutet att byta ut Niklas och ta in Johan.
Ja.
Vad sa Niklas själv efter matchen igår?
Nej, men han var besviken. Alla som har pratat med Niklas Eriksson vet ju att han är väldigt känslosam och ärlig liksom i det han säger. Han var både pressad och besviken, men blickade ju samtidigt framåt. Det är ju också så, Niklas Erikssons tränargärning har väl aldrig varit någon sån här quick fix direkt, att han går in och drar några roliga vitsar och så börjar laget spela bra, utan han är ju mer en spelare som jobbar, eller en tränare som jobbar mer långsiktigt. Och så där. Så att det kommer nog att ta tid. Örebro har ju inte heller något sånt lag att det bara släppa loss ett gäng artister så fixar de det heller, utan det här är ju ett gnugga gäng som vi varit inne på tidigare, och det är ju små detaljer som man hoppas kunna förbättra för att man ska vinna med 3-2 istället för förlora med 2-3 liksom. Det är ungefär på den nivån Örebro ligger, att det är väldigt, väldigt små marginaler mellan om man ska vinna eller förlora, inte minst målvaktsspelet då, kan man väl säga. Har ju hjälpt dem mycket förut, nu har det hjälpt dem mycket i år.
Men Niklas Eriksson sa ju efteråt att han också saknade energi i laget och liksom pratade om den typen av värden på något sätt. Och vad säger det om liksom ett lag när man inte ens liksom kan på något sätt studsa upp med en ny tränare och liksom vilja visa framfötterna? Ligger det liksom någon annanstans då än tränarsituationen? Börjar det pratas liksom i de termerna, eller ska man ge liksom både laget och Niklas Eriksson några fler matcher på sig att liksom visa någon slags förändrad inställning, om man inte ska prata någonting?
Ja, men jag håller inte med honom riktigt. riktigt. Jag tycker att det är någonting liksom Örebro gör, så är det liksom att köra och man gnuggar. Men det går ju inte bara att kämpa hockey. Liksom. Du måste ju också... måste ju också kunna spela med pucken på något sätt. Det är lite grann det mer jag saknar. Örebro, spelarna vill ju jättemycket. Men alltså, det blir ju att de jobbar väldigt mycket fel istället, tycker jag. För när puckhanteringen är så pass dålig som den är också, så blir det ju väldigt, väldigt jobbigt att spela ishockey på det sättet.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är ju en sak att Niklas Eriksson ska försöka vända på det här, men spelaransvar tänker jag på, vilka spelare måste lyfta sig här?
Ja, vilka spelare måste lyfta sig? Det är väl lite grann det som är... Jag ser ju inte så där jättemånga spelare i Örebro som direkt åker runt och tokunderpresterar. Och det är väl också ett problem att det finns inte så där jättemycket liksom mer att få ut. Man har ju tappat kanske både Rodrigo Abols och Leo Karlsson. Och som jag, i min värld, är två toppcentra i den här ligan. Och man har ersatt med Hannes Björninen och Ludvig Larsson liksom, som är... Min bok är 2/3 centra, så att det har gjort, Örebro har ju varit ett trubbigt lag redan förra säsongen, men fått ut väldigt mycket av det. Nu har man liksom nästan ännu mer trubbigt det här året, så att det är där jag tycker att det stora problemet har varit. Jag vet att vi pratade Örebro i början av serien när man låg tvåa efter 9 omgångar och sådär, och man känner liksom att ska det här verkligen gå med det här spelarmaterialet? Jag tycker att det är för få mönsterbrytare i det här laget, och jag kan inte hänga ut någon så där och säga att han måste kunna spela mycket, mycket bättre. För jag tycker att det är rätt så många begränsade spelare.
Niklas kommer nu från sportchefsrollen. Kan det bli aktuellt, tittar de på att förstärka laget med nyförvärv?
Ja, jag pratade med honom om det efteråt. Han var ju väldigt öppen med att de letar efter det. Men samtidigt så ska ju de ha in någonting som lyfter laget. Alltså det är ju lite klyschigt, men de behöver verkligen få in någon som kan gå in helst i en första kedja eller minst i en andra kedja. Och det var ju Niklas väldigt ärlig med också. Att ska vi in någonting, så måste det vara någonting som är liksom bättre än det vi har. Vi kan liksom inte bredda laget så mycket mer än det vi har. Så att hitta den spelaren nu på den här marknaden som är... Den är stentuff, alltså. Så att, vi får se. Men jag tror att de kommer att ta in någonting i alla fall.
Såg du några uppenbara direkta förändringar i hur Niklas Eriksson coachar laget kontra Johan Hedberg?
Nej, men man har ju pratat mycket om det här. Men Örebro har ju varit ett bra lag. Just det tycker jag med sättarna får checken där. Att när man, och det tycker jag, och även mittzonspressen till viss del. Och där tycker jag väl att man inledningsvis var väldigt, väldigt intensiva där. Och man försökte och försökte och försökte. Så lite ut som en Frölunda spelare lite grann. Man gick på knock första 10 minuterna och så fick man ingen utdelning. Och sen var det tuffare. Men det är klart att Örebro är ju ett lag som inte... inne på. Man är inte så duktig på att liksom spela sig till chanser, utan det handlar ju mer om att vinna puck högt upp i banan, snabbt komma till avslut. Och det är klart att det har ju varit Niklas filosofi under de åren han har varit där. Och det försökte man ju med igår också, men jag tycker väl inte att man lyckades speciellt bra med det, om jag ska vara helt där.
Hur kul tror du det blir för Niklas och hans Örebro borta mot Växjö nu framöver?
Ja, det är klart att det är en tuff match. Samtidigt ska jag känna att Örebro kanske på ett sätt med det spel man har och det material man har kan passa ganska okej på bortaplanen då, där man inte behöver föra spelet på samma sätt som man möter Oskarshamn på hemmaplan. Så att man har ett jättetufft schema nu. Jag tror det var Växjö borta, Frölunda hemma, Skellefteå borta. Och det känns ju stentufft. Samtidigt så tycker jag nog att Örebro är ett sånt lag som kan passa ganska bra på bortaplan. Men det gäller ju också att man får igång målvaktsspel. Kruse och Oskarshamn håller ju nollan igår och räddar väldigt mycket skott. Det är klart att Örebro skulle behöva en sån match där Enrot eller Arntzen stänger igen helt och där man snor 3 poäng.
Vad kan du säga om Oskarshamn? Finns det något slags hopp om att undvika kval?
Ja, alltså de har inte gett upp, kan jag säga. Det segerfirande de hade efter matchen igår, det var ett av de längre jag har varit med om faktiskt. Och Thomas Fröberg, sportchefen, stod till och med i bortaklacken där under matchens gång. Så att de försöker verkligen att maximera allt. De spelade jättebra igår, tycker jag. Viktor Lodin tillbaka, och han är ju en av seriens skickligaste spelare, skulle jag säga. Inte minst när han möter sin gamla klubb Örebro, så tädrar det till extra. Så att nu fick man ju Ahti också, den skadad igår, och det var ingen, alltså jag pratade med Filander efteråt, och han var allt annat än positiv till prognosen på Oxanen. Det är väl med största sannolikhet en knäskada då. Ska MR röntgas här framöver, och han lär bli borta länge, trodde Filander. Och det är ju tufft för dem, för de har ju en tunn trupp. Men nej, alltså, jag tror inte Oskarshamn fixar det. Hade det varit ett lag de skulle passera, hade jag gett dem lite chans. Nu ska de förbi två lag, och det tror jag blir för tufft.
Kan det här ha varit playout-finalen om några månader som du fick se igår?
Det kan det nog vara, men jag tror inte att Örebro hamnar där. Jag tror att de kommer att reda ut det, mycket tack vare att de har liksom ett grundfundament under de här åren med Niklas och Stefan Nyman och sådär. Så att de kommer att hitta ett sätt att undvika kval. Men det kommer bli tufft, och de är väl medvetna om att de är i allra högsta grad indraget i den här bottenstriden. Och det hade man inte förväntat sig inför säsongen, så jag tror att det är tufft mentalt för spelarna också och klubben.
Mm, så är det. Tack så mycket för de kloka orden, Abris. Fortsatt trevlig morgon till dig. Nu ska vi ta vid i studion. Där vi under sändningen igår från TV4 såg intervjun med Johan Hedberg. Väldigt intressant. Mm. Johan har ju varit med ett par gånger också här i Hockeymorgon. Där han berättade lite om att både han och Örebro har varit naiva. Det var väl framförallt kanske liksom själva värvningsprocessen där kring Stefan Bengtsén och Hedberg själv. Att man bara träffades en gång och sen så var allt liksom kritat och klart och klappat och klart.
Ja, jag vet ju inte hur det brukar gå till liksom, men man tänker ju åtminstone att man bör liksom komma överens om någon slags gemensam grund att stå på. Vad vill vi göra med det här laget? Varför vill ni ha in mig? Vad behöver jag göra annorlunda, eller vad behöver jag fortsätta med, så att man verkligen sätter liksom rätt förväntningar? Det gäller väl alltid. Och jag tycker ändå jag får lite dubbla budskap, för liksom när Johan var med oss här, då sa han också att han har tagit över ett så pass, liksom en så pass välfungerande organisation och ett välfungerande lag, att han inte behöver ändra så himla mycket. Sen ska han såklart komma in med det han gör bra, men han tog ju inte över ett lag i kris liksom, och då kanske man inte vill liksom skruva om allt för mycket, utan det kanske var då framförallt ledarskapsmässigt som han skulle komma in och göra liksom sin grej, vad nu det än är. Men jag står fortfarande kvar vid min åsikt som jag liksom sa förra programmet, att jag tycker att man sparkar honom alldeles för tidigt. Jag tycker att man borde ha liksom väntat lite, kanske liksom i så fall ha honom kvar i båset på något sätt och låtit Niklas Eriksson komma in med det han gör bra. Ja, det känns virrigt i Örebros ledning.
Det hade varit roligare att se att de backade Johan Hedberg på det sättet som Bengtsén var ute och snackade om att de skulle göra liksom, två dagar innan de sparkade honom. Men det är ju så där branschen är. Men så här i efterhand så känns det som att det var lite omöjligt uppdrag för Johan Hedberg. Att det är aldrig lätt, att det kanske aldrig är så smart heller att ta det där jobbet när man ska ersätta en framgångsrik tränare som man känner att man har nått vägs ände med, och så ska man utveckla det.
Med kanske en trupp som är något svagare också än den Niklas hade förra säsongen.
Men då visste man kanske inte då hur att vissa nyförvärv inte skulle slå så väl ut. Men så här i efterhand så, ja, det var inte lätt för Johan Hedberg. Och sen så att när man har den här förra tränaren som gick bättre med kvar i organisationen, ja, det blir ju ett stöd, men det är också väldigt lättillgängligt att stängla upp att snart kommer de sätta ner honom igen. Liksom. De har inte riktigt gått all in på mig här, utan han är ju kvar. Det blev inte bra. Och jag förstår att kritiken är hård mot Stefan Bengtsén.
Mm. Det största misstaget är ju kanske att då liksom helt avsluta Niklas Erikssons tränartjänst. Att man kanske skulle tagit in Johan Hedberg för att han är en så pass liksom duktig tränare och omtyckt så. Men att han liksom hade fått stötta upp Niklas Eriksson, att de hade kunnat samarbeta. För att så som det verkar var väl att Niklas Eriksson också ville fortsätta som tränare. Det var inte hans önskan att kliva av.
Jag vet inte, då så lät det ju som att alla var ombord med det här. Men nu i efterhand så, ja, men det är märkligt om Niklas Eriksson skulle acceptera att få liksom sparken som tränare efter Örebros bästa säsong någonsin. och då liksom nöja sig med att få vara kvar på kontoret istället för att gå vidare. Det har man ju också lite svårt att förstå att han skulle acceptera.
Lite kort, vart tror vi Hedberg hamnar någonstans nu?
Han bor ju i Leksand.
Du menar att det kan bli campingen ändå?
Jag vet inte. Jag hoppas att vi får se honom i ett hockeyallsvenskt eller SHL-bås ganska snart igen. Men ja, Malmö kanske framöver. Mm.
Leksand eller Malmö?
Ja, vi säger det.
Där har vi det. Ja. Magiska duon Leksand eller Malmö. Timrå noterar vi naturligtvis körde över Frölunda med 6-2 efter en rätt risig trend senaste tiden med 5 raka torsk framförallt på hemmaplan. Och här handlar det såklart väldigt mycket om Jonathan Dahlén som då fick göra mål 190. Det var väl kvitteringen det. Och har blivit mästermålskytt i klubben. Stående ovationer blev det. Naturligtvis härliga Tina Turner. You're simply the best.
What's it?
Ja, men jag med. Ja. Älskar ju Tina Turner.
Ja, framförallt.
Det vet du vem det är, va?
Men snälla, alltså det är min favoritartist. Nu blir jag liksom kränkt här.
Exakt, det är kartläsare. Ja. Då delar vi favoritartist då.
Det gör vi.
Ja. Ja. Härligt.
Ja, det är min största story i livet att jag aldrig har sett henne live. Mm. Har du gjort det?
Ja, det har jag faktiskt gjort. Så är det. Men det kan vi prata mer om sen. Oh. Stående ovationer och men ett rekord som såklart betyder mycket för Dahlén.
Ja, och jag tyckte det var så härligt att han var så ärlig med det. Många spelare kan väl säga att ja, jag tittar inte så mycket på den liga, alltså skytteligan, och det viktigaste att laget vinner. Men här blev han ju verkligen berörd och man såg hur mycket det betydde för honom. Och när vi pratar klubbhjärtan i modern svensk ishockey så är det ju frågan om inte Jonathan har det allra största. Blivit bitvis kritiserad för att han vänder hem från Nordamerika 2 gånger, kommer tillbaka till Timrå, kan han inte stå på egna ben någon annanstans, men han älskar sitt Timrå och ja, det är till stor del han som har gjort att de nu är ett topplag i SHL, om man ändå säga.
Han har ju spelat upp dem 2 gånger och på så vis höjt Kent Norbergs status på så vis att han fick jobb i HV. Det var ju mer Jonathan Dahlén som spelade upp Timrå 2 gånger tycker jag. Men det ska bli intressant att se om han liksom förblir i Timrå karriären ut, för förr eller senare känns det ju som att han kanske kommer vilja prova. Skulle de åka ur igen nu så kan han väl inte liksom följa med i Hockeyallsvenskan en gång till.
Eller så är det väl precis tvärtom, att han ska sitta ihop med Timrå.
Ja, exakt.
Hålla på och åka till Schweiz och liksom, nej.
Carl Söderberg hängde ju kvar i Malmö väldigt länge tills han tog den här flytten till Linköping när han inte accepterade hockeyallsvenskan längre. Liksom. Men blir han kvar karriären ut så kommer han ju krossa... Ja, nu har han ju redan tagit rekorden, men det kommer ju vara helt... omöjligt att komma ikapp hans siffror till Timrå då.
Om det är någon som man undrar det här är det i alla fall honom. Och det var ju ett väldigt viktigt mål också. Det är kul när liksom sådana rekord får bli lite matchavgörande. För det var ju 2-2 och därefter så drog de ju iväg ordentligt. Så att, skitkul för honom. Och Timrå är ju sannoliken ett spöke för Frölunda också. Det var 7:e raka segern.
All right.
Ja. 7:e raka torsken för Frölunda mot Timrå.
Och där man också plockar in Mårten Mattsson i båset. Man liksom gör lite sådana här små rockader och alla vet ju om att Ante Karlsson ska ju inte vara kvar, men vad säger vi om det här? Att de liksom börjar peta lite i den här typen av frågor när man vet vad som ska hända efter säsongen.
Ja, men det har ju gått åt skogen rätt ut sagt sen Ante Karlsson och Timrå meddelade att de kommer skiljas åt efter säsongen. Så det här är väl ett sätt att få till någon slags förändring. Känns väl lite förhastat att bara be Ante lämna redan nu, om man måste ju ha någon ersättare. Men kan det väl vara bra att plocka in en ny röst i båset i alla fall. Och ja, gav ju resultat nu. Det var ju utöver Jonathans rekord här så var det en jätteviktig seger för Timrå. Framförallt på hemmais där de har haft det tufft.
Han var väl inne och vikarierade lite i fjol också, va? Vill jag minnas. Och att han nu har fått kontrakt säsongen ut. Vi får se om det liksom kickar igång energin då lite extra i Timrå som topplag sådant, det vet jag tusan, men mitten kan jag väl ändå tillstå.
Ja, men bara en snabb fråga om Timrås tränarsigningar. Har de signat någon ny för nästa säsong eller är det rykten som går bara?
Alltså de har ju inte presenterat någon. Nej. Officiellt ännu.
Och vilken är det som går i Sportbladets korridorer? Exakt. Men om säger att Mårten Madsen kommer in och de fortsätter vinna, alltså han är ändå kvar i säsongen ut, då är det lite problematiskt kanske om man inte, om det inte är han som man har eventuellt signat redan.
Det här kanske är hans provanställning då?
Det kan, ja, så kanske det kan vara. Kan det vara en, liksom, ett alternativ till att ta över någon slags...
Nej, jag tror inte det.
Men, va, men om det liksom går jättebra för Timmer nu, har man då liksom...
Ja, man kan göra som Djurgården, bara signa båda och så löser man det sen.
Ja, exakt. Det...
Nej, jag litar på att sportchefen Kimmo Kapanen redan har en plan på G efter Ante.
Ja.
Mm. Men är inte den planen, liksom, borde inte den kunna komma in redan nu då?
Ja, men det var väl Jokinen, va, som var namnet som vi nämnde för någon månad sedan.
Har han någon klubb nu idag eller? Vet du det?
Oklart.
Det kan, så han kanske inte kan komma liksom, förrän nästa säsong. Men ja, det är spännande.
Vi får se vad som händer i Timrå helt enkelt. Men de är ju i allra högsta grad med i kampen om topp 6. Det är ju också Luleå som vinner på ett Luleå-aktigt sätt borta mot Rögle. Borde väl i och för sig kanske ha avgjort den här matchen ordinarie tid. Ett Rögle som bara fick iväg 17 skott på hemmaplan. Roger Hansson var inte jättenöjd. Då hade han ju igen då satt ihop Sara Ryfors och Everberg. Abols 11 matcher utan poäng går väl också att notera. Det är ju illavarslande för Rögle.
Ja, han verkar vara inne i riktig dipp. Liksom. Jag vet inte om han har nu blivit omsprungen i interna poängligan, men det är klart att det är viktigt att han fortsätter vara bra, skulle jag säga. Men ja, viktiga poäng för Luleå också, som har gått lite si och så sen hela Mario Kempe-debaclet. Liksom.
Mm. De har trummat igång nu, Luleå, slutet. Men det är intressant för HVs perspektiv, hur många livlinor de får. Att liksom Örebro plumpar, Malmö plumpar och Rögle liksom vägrar rycka från det där bottenskiktet. Det är ju det som ger dem mest hopp egentligen, inte att HV i sig spelar jättebra, tycker jag.
Ja, Modo ligger ju också och dansar där på. De har gjort det jättebra hittills, men nu är de väl bara 5 poäng ifrån en kvalplats ändå. Det kan ju ätas upp snabbt.
Ja, skada på fel spelare nu liksom, och det, ja, det finns hopp för HV.
Mm. Är det den mest jämna liksom mitten slash bottensidan någonsin i SHL?
Att det är så många lag inblandade. Det var nog länge sedan ändå. Jag
såg någon statistik på att det var ungefär 65 poäng som skulle krävas för att slippa playout-finalen. Men jag ska räkna lite på det mer. Jag behöver gå längre tillbaka i tiden. Vi får se om det blir de där magiska 65 som krävs. Vi ser tabellen här. De flesta lagen runt 34 matcher. Fortfarande lite hackigt. Lite för hackigt för min smak. När det är så sent in ändå så vill man ha en jämnare tabell i antal spelade matcher.
Det är bara Växjö som är klara för slutspel.
Jo, men det kan man ju nog.
Alla andra ska vara inte slappna av.
Nästa omgång kan vi bara kika på lite kort innan vi tar oss till den eviga diskussionen om seriesystemet. Det är full rulle i morgon lördag, där jag personligen kommer att titta på någon av de där tidiga matcherna, tror jag faktiskt. I och med att jag ska jobba. Men nu kommer jag inte på vilken match jag skulle göra. Bara för det.
Ja, jag ska nog kolla på Växjö-Örebro faktiskt. Jag vill se vad som händer lite i Örebro. Faktiskt rent spelmässigt, och se om man kan se någon skillnad i hur de uppträder på isen.
Ja, gud. Malmö är ju intressant. Alltså hur de hanterar det här manfallet. Och ja, man håller ju alltid ett öga på HV. Det krävs att de tar poäng för att det ska börja bli intressant. Eller det är intressant där nere, men att det verkligen ska bli allvar. Men ja, det är fortfarande bottenstriden som lockar mig.
Skellefteå-Frölunda, jag väljer toppmötet.
Du vill se bra hockey.
Ja.
Bra så.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi tar oss vidare då till den här diskussionen. Den eviga kallade jag den för lite tidigare, men det är klart att det är en debatt man har hört under rätt många år.
Det är ingen som är nöjd någon gång.
Ingen är exakt, ingen är ju nöjd. Eller jag tänker bara säga, ge mig bara alltså kvalet, tillbaka med liksom kvalserien.
Ja, alltså det kan jag faktiskt hålla med.
Ja, om vi ska ta det från det änden. Men det som vi syftar på här är ju två stora profiler inom svensk hockey, Håkan Loob och Niklas Wikegård, som i veckan har presenterat varsitt förslag på hur upp- och nedflyttning ska ske då i det svenska seriesystemet. Wikegård, som tillträder då som väl allt i allo i Djurgården efter säsongen, tycker att seriesystemet är en flaskhals och vill utöka både SHL och Hockeyallsvenskan, men krympa division 1 så att fler lag i de högsta serierna och tre lag och ska åka ur, alltså att tre då logiskt sett ska gå upp. Tar vi hockey ettan då är det ju 54 klubbar tror jag som slåss om en plats, vilket gör att motivationen kanske division 1 klubbarna inte är liksom på topp. Det är ju faktiskt anmärkningsvärt.
Ett, ja, det nålsögat borde man kunna expandera lite, tycker jag. Det är ett större problem egentligen.
Håkan Loob då, vad vill han göra?
Ja, han vill väl göra det svårare.
Han vill göra det svårare. Han vill behålla nuvarande storlek på SHL med 14 lag och svårare att åka ur. Då föreslår han att playout-kvalet blir kvar, men att förloraren där får en andra chans i en kvalserie av bäst av 7 mot topplaget i Hockeyallsvenskan. Jag vet inte om man syftar då på den som har vunnit Hockeyallsvenskan eller den som har vunnit slutspelet. Vilket då i min värld skulle logiskt sett göra att det räcker inte då med att vinna Hockeyallsvenskan och en eventuell Hockeyallsvensk final.
Nej.
Du ska ändå stå där och spela något jävla kvalspel. Så att, ja, och så här, varför tycker Loob så här då? Jo, tryggheten och att man ska utveckla mer än att behöva överleva och så vidare och så vidare. Jag är ju tillräckligt old school för att tycka att man sist så åker man ut och vinner man kommer upp. Resten kan kvala.
Så att efter Modo skulle ha slagit i Djurgården i den här 7-matchers bataljen där uppe i Övik så bara, ja, nu ska vi börja en matchserie på 7 matcher mot Brynäs. För att,
Jag gillar ändå faktiskt Wikegårds förslag också, att liksom involvera division 1 i diskussionen, för vi pratar oftast bara Hockeyallsvenskan och SHL hela tiden, och ja, men det går ju inte att undgå att ekonomiska förutsättningarna är otroligt olika, och det är kanske inte ett liksom med fler lag i omlopp lösa, men man kanske åtminstone kan börja diskutera då att se över liksom någon slags ekonomiskt liksom hjälppaket som är faktiskt bra den här gången, eftersom det kommer röra på sig ännu mer. Och vi ser ju en enormt stark hockeyallsvensk liksom uppställning med lag som Djurgården, Södertälje, Björklöven, Mora, AIK, som man kanske vill se liksom uppe i SHL, och vi pratar om Stockholmshockeyn som liksom...
Men är det rimligt att laget som åker ut från SHL ska få liksom den här rätt feta fallskärmen?
Men jag tycker också jag tycker också mer kanske hjälp då till Hockeyallsvenskan, alltså sett över en hel säsong till alla lag, så att man har liksom en mer realistisk chans att kunna gå upp. Så att, för nu är det ju svårt som det är med liksom alla tv-pengar till SHL, så liksom det är ju ett under om något lag som inte har liksom ekonomiska förutsättningar för att gå upp.
För med fallskärmen, du skickar ju ner ett SHL-lag som får rätt goda förutsättningar att åtminstone första året i Hockeyallsvenskan fortfarande vara ett SHL-lag.
Alltså SHL-lagen nu pratar ju om att det blir en osund kapprustning när de håller på att åka ur. Att det är pengar vi kan lägga på ungdomshockey istället och liksom gullig. Det är så här, men det är ändå tävlingsverksamhet vi sysslar med. Det är ju det här det går ut på. Liksom. Och de pratar ofta om det här att ingen vill se ångestladdad hockey i slutet på serien. Jag tror inte någon tycker att det är kul att se 10-12 matcher av ett lag som inte har nått att spela för de sista 10 matcherna. Och dessutom då skulle börja sälja av spelare. Och liksom, vem skulle faktiskt... Det är väl ingen som vill ha det. Förutom SHL-sportchefer som inte vill få sparken för att de åker ur. Liksom. Det är väl det enda jag kan tänka mig. Alltså, men jag tycker att det här med fallskärmen till ett SHL-lag som åker ur, det är osunt. För då blir det en monstersatsning på ett år för att gå upp på en gång när du fortfarande har SHL-pengar. Det är inte så sunt. Snarare.
Alltså, du behöver ju inte monstersatsa. Alltså, det är ju beslut hela tiden. Alltså, tänker jag. Alltså, där är det ju bättre liksom, styrning som måste till.
Det skulle automatiskt avdramatiseras lite om det blir fler lag som går upp och ner varje säsong. Det är inte jordens undergång att åka ner.
Det är det jag tänker.
Ja, precis. Så, ja.
Det vill man ju minska. Men nästa år, tv-pengarna för SHL-lagen blir 70 miljoner medan de fortfarande är 5 för hockeyallsvenska lagen. Så att om man då skulle börja kvala mot varandra, då är det ju ingen match längre. Alltså, då är det helt kört. Men det viktiga på sikt blir att minska det ekonomiska glappet mellan SHL och Hockeyallsvenskan. Sen om man ska kvala, alltså en kvalserie, den var ju rolig, men visst, den hade ju sina nackdelar också, att sista matcherna så avgjordes den när två lag som låg i toppen skulle möta två lag som hade slutfört säsong.
Ja, det liksom. Fanns ju nackdelar med det också, ja, naturligtvis.
Det, men jag gillar egentligen det vi landat in nu mer än det som var innan, att det är ganska tydligt. De sista två i SHL spelar bästa sju och en åker ur. Och framförallt att vi får ett riktigt slutspel i Hockeyallsvenskan. Det har ju varit ett lyft för den serien, tycker jag. Att det blir absolut en som vinner det slutspelet och går upp.
Ja, och vad har man liksom egentligen att säga mot liksom direkt nedflyttning och direkt uppflyttning för sista respektive första?
Jag tycker inte att det är hockey. Mm. Hockey är och förblir en slutspelsport för mig.
Jag tänker att bli adderad det också, men alltså för plats 13 och...
Men det skulle ju också ta bort det där som man ofta sett i SHL, de här klassiska ligga sist från julaftonlagen, som vet att nu gäller det bara att liksom bunkra upp, värva inför alltså ett negativt kval. Hade man vetat om att jumbo, tack och hej, då hade det blivit lite bättre eld i baken på de lagen också, på tal om att det ska vara spännande säsongen ut.
Kanske att jumbon åker ut på en gång. Att det
jumbon ska alltid åka ut, oavsett sport. Det är liksom end of discussion.
Jag är lite allergisk mot det här att det är många som gillar fotboll också, som precis som jag och du gör, Kristoffer, att man vill göra det liksom lite mer likt fotbollen. Man ska komma ihåg att det fanns en tid då hockey var mycket större än fotbollen på 80-talet, och då försökte man göra fotbollen mer lik hockey, för man trodde att det var det som lockade publik, och så införde man slutspel och grejer i fotbollen. Jag tror inte på att man ska liksom försöka efterlikna varandra efter den som råkar ha mest publik för tillfället. Men jag kan absolut köpa ett upplägg där den som kommer sist i SHL åker ur. Men jag har lite svårt att se hur man ska få till det hockeysvenska upplägget då, för jag gillar verkligen att vi får ett traditionellt slutspel där den som vinner det går upp. Ja, det vore kul med möjlighet för två lag, men jag vet inte riktigt hur det ska
gå till. Jag vet hur det kan gå till. En förlorarfinal. Förloraren i hockeyallsvenska finalen och förloraren i ångestkvalet då möts i en matchserie om att spela.
Vi får anledning att utveckla och återkomma. Inte ens här går liksom åsikterna hand i hand. Nej. Vilket är bra.
Vi har inte löst än.
Vi har inte löst än. Nu är det dags att säga god morgon till Joel Persson. Varmt välkommen till Hockeymorgon. Hur är läget med dig?
Ja, tack så mycket. God morgon på er själva. Det är bra med mig.
Härligt. Match igår mot Modo, 4-2. Ny serieledare också. Hur mycket sneglar man på det när man ändå petar ner Färjestad?
Nej, men det är klart. Vi har haft en bra trend sista tiden här och slog Färjestad förra veckan, och nu lyckades Skellefteå slå dem igår igen. Så det är kul att det var i serieledning, helt klart.
Vi hade ju Kenta, Mr. Magic Nilsson, han har du väl säkert koll på som gäst här förra programmet. Han utsåg dig till den mest underhållande spelaren i SHL, och det var ju en viss artist själv på den tiden det begav sig. Vad tycker du om hans ord kring det?
Ja, jag fick faktiskt en intervju där på eftermiddagen om just detta utan att ha hört podden, så jag var lite halvt ställd när en journalist ringde till mig. Så nej, men det är klart att det är oerhört kul att höra de orden från just honom som verkligen var en lirare ute i fingerspetsarna.
Vad säger du om Växjös form då? Det känns som att ni har växlat upp ett par steg här.
Ja, precis. Vi hade väl en riktigt lång trend där på 14-15 matcher med... Där vi tog väldigt mycket poäng, och sen så tyckte jag att vi dippade lite. Sen så fixade vi ett par detaljer inför förra veckan när vi hade två toppmöten mot både Leksand och Färjestad, och de slog väl ut, så... Nej, jag tycker vi befinner oss på en bra plats, helt klart.
Kan du säga vilka detaljer ni fixade?
Nej, men det var mer egentligen bara liksom värderingar i situationer. Spela lite mer rejält över kritiska områden. Dels på offensiva blålinjen, en egen blålinje, men även kamperna framför kassen. SHL är så tajt idag, så det är mycket där som avgörs även match. Sen kan det låta tråkigt. Jag önskar att jag hade sagt att vi lärde oss att dribbla av två spelare var, men så är inte fallet. Utan SHL är en oerhört tajt liga, och det är laget med bra värderingar och stark på detaljerna brukar ofta gå vinnande i striden.
Du blev lite skrockfull här innan jul när du gick med Polans skor och spelade bra med dem. Har du fortsatt gå med dem?
Ja, de är faktiskt 100%. Det är 5 på 5. Jag tar fram dem ibland så här... Ja, men lite när jag får känsla för det. Det är bara hemmamatcher som gäller. Sen så tänkte jag ta dem förra lördagen, men då skickade faktiskt en annan kompis till mig och tyckte jag skulle ta ett par andra skor som han hade likadana, och det lyckades slå väl ut också, så jag vet inte, det är kanske skornas säsong.
Men du har fått dem på heltid nu, han kräver inte tillbaka dem?
Nej, han kan glömma de skorna, men jag har lovat någonting i utbyte i alla fall.
Hur mycket skrock är det i omklädningsrummet?
Ja, det är många som håller på med många olika saker. Det hade varit rätt intressant att sitta uppe i taket och kolla vad alla gör inför varje match och se mönster och sådär. Personligen så håller jag väl på med vissa saker, men inga så här som jag känner skulle vara helt avgörande om jag inte skulle göra det. Men det är mest att man har lite rutin och man vet om vad man gör innan matcher, liksom ett par stretchingövningar. Ja, men lite olika sådana grejer. Men sen, jag tror det är rätt farligt om man börjar få för mycket sådana grejer. Jag tror det blir mer jobbigt.
Har du sett nu i den här säsongen eller tidigare säsonger någon som du bara tänker det här är en riktigt sjuk människa?
Jag brukar faktiskt inte granska så mycket, men det var rätt kul, för förra säsongen var det mest att Lukas Bengtsson är väldigt seriös så här med att hålla på med uppvärmning och se till så kroppen är i trim och har det här. Man blir väldigt intresserad av det här, och till slut säsongen så stod de ju, kändes som att de gjorde alla saker i takt innan matcherna. Då blev man lite så här bara okej, okay. Ja, vad händer nu liksom? Men ja, det var väl en sån rolig grej som man verkligen lade märke till, för det var så uppenbart att de stod liksom i takt och höll på att göra samma rörelse. Mm.
Men vem i Växjö är liksom mest skrockfull, skulle du säga, liksom om man inte gör någonting, då blir det liksom jobbigt? Finns det någon sån spelare?
Ja, men det är nog Blischfeldt. Han kan få för sig någonting. Och så givetvis gör han ju mål i matchen, och sen så måste han ju göra exakt samma sak nästa match. För han tror att om han gör det resten så kommer han göra mål varje match. Men ja, det kan vara att någon match så hade han lånat någons shorts på 2-2-nudden för att han hade glömt sig. Han var tvungen att ha dem nästa match. Alltså han fick ha några helt andra shorts. Han var tvungen att ha dem liksom.
Joel, för egen del då, en stark säsong hittills, 7 plus 20. Vad säger du själv om din säsong hittills?
Nej, men det känns bra. Började säsongen bra, och sen så hade vi en liten svacka där framförallt. Poängen inte rullade in som man ville, och man började fundera och tänka lite. Sen precis innan första landslagsuppehållet så kände vi att det kom igång riktigt bra. Sen efter det så har du egentligen bara rullat på, tycker jag. Så nej, det känns bra.
Du skrev på ett sexårskontrakt här i höstas och liksom verkligen committa till att spela i Växjö. Kan du berätta lite mer om liksom beslutet som låg till grund för det och varför du trivs så bra?
Nej, men jag hade väl lite fundering på att kanske testa Schweiz, som kanske är det naturliga steget för många, att åka ner där ett par år och se hur det är. Och ja, ekonomiska biten och sådär också som ändå väger tungt för många. Men jag kände att jag trivs oerhört bra här, vill vara här och är fortfarande en bra betald spelare i SHL. Och för mig är Växjö hemma, och helhetsmässigt med allt jag har utanför planen och kompisar och allt vad det är, så känns det som att jag inte kan ha det bättre än att spela här. Så, och Växjö vill gärna säkra mig för lång tid också. Så sen att det blir 6 år blir kanske lite längre än jag kanske trodde först. Men det känns som att alla är nöjda.
Med det sagt då, Joel, finns det någonting ändå som skulle kunna locka dig från Växjö?
Nej, men det är klart att om det skulle komma intresse från NHL och jag känner att det är en vettig chans att åka över och ge den en chans till, så absolut. Jag känner mig mycket bättre spelare idag än vad jag var när jag åkte över för 4 år sedan. Och jag känner mig mycket mognare i spelet överlag. De offensiva grejerna känns väl i stort sett likadana då, men jag känner mig tryggare i egen zon och allt i det defensiva spelet i dagsläget. Sen vet jag inte hur de ser på ålder och allt det där, men som sagt, jag är också väldigt nöjd där jag är idag, så det skulle bara vara en stor bonus om en sån chans skulle dyka upp igen.
Vad drog du för lärdom då? Du gjorde väl ändå ett 10-tal matcher i NHL för Edmonton, sen lite spel i AHL. Vad hade du gjort annorlunda den här gången, tror du, om du får en ny möjlighet?
Nej, men det är man måste lära för att förstå att det är ett helt annat spel där borta. Du har inte de här Du har inte den här tiden att slå dem med crosspassningarna och allt vad, utan 8,5 eller 9 gånger av 10 så är det slår ni runden och får vad de får ta spelet på sargen och chippa ut därifrån. Och där kände jag väl att jag hade lite svårt att anpassa mig i början till att förstå det här, att de passningar som finns hemma i SHL och Europa finns inte där borta. Det finns där liksom väldigt sällan, så det är väl en sån grej. Och samtidigt liksom spelet överlag tyckte jag var oerhört annorlunda gentemot vad vi har hemma här i Sverige.
Om vi kikar framåt då, lite kortfattat Joel, kring SHL och vad som eventuellt kan bli eran största utmanare om guldet senare i vår. Och hur resonerar du kring det?
Ja, men det är bara att kolla på tabellen. Det är oerhört tajt uppe och nere för den delen. Men jag tycker det är en 5-6 lag som ligger oerhört tajt på det. Och det som jag sa innan, de som gör de detaljerna bäst och förstår grejen att av de små detaljerna som kommer att avgöra i slutändan förmodligen. Sen så behöver man också ha ett par spelare som formtoppar, och ofta så är det någon helt oväntad spelare som dyker upp och bär laget i ett slutspel. Så det tycker jag vi har sett flera gånger när vi har varit framgångsrika här.
Vad skulle du säga är liksom ert som lags mest starka förmåga när det kommer till att liksom bli ett vinnande lag? Vad gör Växjö bättre än alla andra?
Får vi göra bättre än alla andra? Någonting som jag tycker vi är bra är att vi i stort sett med alla matcher, oavsett om vi inte spelar kanske ens i närheten vad vi vill, så lyckas vi på något sätt hänga kvar i matcher och ta det till slut, där vi alltid har en chans att kunna vara med och vända runt. Och det tycker jag att väldigt många gånger den här säsongen, även fast vi inte har vunnit eller lyckats snurra runt matcherna till lika än, så tycker jag att vi har varit med i stort sett alla matcher den här säsongen. Och det är väl en styrka i gruppen tycker jag som verkligen vi ska bära med oss.
Stort tack för det, Joel. Fortsatt trevlig morgon och lycka till med nästkommande uppdrag.
Tack ska ni ha. Ha det bra.
Ha det bra.
Det var Joel Persson det från Växjö. Nu är det väl dags för Steven Lees hundring. Och så säger vi tack och god morgon till dig, Johanna.
Ja, tack.
Som ska ut och förvärvsarbeta i
exakt,
samhället.
Exakt, ja. Så är det.
Lycka till med det.
Tack.
Vi ses nästa vecka. Och nu, Steven Lee.
God morgon, hockeygänget. Jag hoppar direkt in på spelet för idag. Det är i NHL, mötet mellan Columbus och New Jersey Devils. Det är väl fullständigt elände fortfarande i Blue Jackets. Jag läste något Twitterinlägg från en av deras ESPN-journalister där han skrev att det räcker inte med en ny tränare, vi behöver en ny general manager, två nya målvakter och att motståndarna spelar med en hand på klubban. Då kanske vi kan börja vinna. Så på den nivån är det. Och Elvis Merzalkis, som egentligen är tilltänkt första målvakt, verkar ha hamnat i onåd med tränarteamet. Han har blivit petad här nu efter årsskiftet. Och då har det inte spelat någon roll att vikarierna har varit helt usla. Han har fortfarande fått sitta vid båset och öppna dörren. Så låg moral, dåligt lag överhuvudtaget. Så New Jersey Devils har väl en del skador som stör fortfarande, men de har fortfarande alla verktyg som krävs för att vinna den här matchen ganska komfortabelt, tror jag. De senaste åren så har man haft flera utklassningssegrar mot just Columbus. 8-1, 7-1 och 6-3 den här säsongen bland annat. Och jag har även fastnat lite för Simon Nemec, som har fått hoppa in från AHL-laget till följd av lite skador i försvarslinjen där. Han har väl snabbt anpassat sig till NHL, får man säga. När han är på isen så har Devils haft ett chansövertag på 56% i spel 5-5, och han har även varit så bra så att han har blivit belönad med lite istid i powerplay. Så jag tycker att 4,50 på att han ska göra poäng är alldeles för mycket när så pass ruttet motstånd står på andra sidan. Kombon ger 22 gånger pengarna. New Jersey Devils över 5 lagmål och då Nemec poäng någon gång i matchen inklusive eventuell förlängning. Det blir spelet för idag. Tack och bock. Tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tack och bock. Lycka till Steven och för er som hakar på hundringen där. Intressant såklart. Nu blir det än mer intressant kanske med Knäktas lista. För nu ska du göra 10 lag och dess supportrar extremt upprörda. Ska vi börja i den änden? Nej, vi börjar väl i den andra änden såklart. Vad ska du göra? Jo, du ska spå vilka som vinner SM-guld, vilka som möts i finalen och två lag som du ser som de största utmanarna helt enkelt. Ska vi börja med Färjestad kanske?
Mm. Det här är inte det lättaste jobbet, men någon måste göra det.
Så är det. Du tar den för laget.
Ja. Färjestad slår Skellefteå i finalen.
Ja. Ja, du har redan kommit fram till att de vinner hela kabraket.
Bang på rödbeta.
Ja. Vad talar för det då tycker du?
Ja, men Färjestad, de har både rutinen av slutspel och truppen och tränaren, helt klart. Och som de har spelat i början av säsongen. Nu har de en liten dipp. Alla lag har dippar under säsongen, men Färjestad får ta på sig favoritskapet. De har allt som krävs för att ta sitt andra SM-guld på 3 år, tycker jag.
Kan man vifta bort deras dipp helt med den här målvaktsgrejen? För jag tycker ändå att deras 5-mot-5-spel har ju inte varit fenomenalt på ganska länge.
Nej, det är klart. Målvaktsgrejen har ju dominerat det stora här. Det tror jag inte kommer bli ett problem i slutspelet, förutsatt då. Det är ju det som är orosmålet som talar emot det här, att Carl Lindbom och Max Lagas inte skulle vara hela. Men 5-mot-5-spelet, ja, det är ett tag till slutspel. Det är ett annat djur, så de får tid att förbättra det. Alla lag går igenom formsvackor under säsongen.
Och vilka nyckelspelare ser du måste leverera då om det ska bli ett SM-guld här till Karlstad?
Ja, men då har vi de där. Målvakten Carl Lindbom, jag utser honom till första målvakt när det drar ihop sig här. Det är ett måste att antingen han eller Max är fit for fight. Per Åslund, trotjänaren och veteranen, 37 år gammal. Lika bra som aldrig tidigare nästan, höll på att säga. Men han blev ju MVP när de vann SM-guld här senast. Levererar bra med poäng även i år. Också David Tomasek, centern från Tjeckien som har tagit SHL med storm, får man nästan säga. Akklimatiserat sig riktigt bra till SHL. Och det ska bli spännande att se honom i ett slutspel.
Mm. De har ju väldigt mycket spetsfärgs då. Det kan man ju ta ifrån dem. Det är där de kanske är det starkaste laget om man bara tittar på pappret.
Mm. Ja, jag har exempelvis inte ens med Victor Ejdsell här. Ja. De kanske är en av säsongens bästa spelare. De har Lillis som kan göra skillnad med sina fantastiska passningar och så vidare och så vidare.
Så att det som talar emot är väl egentligen den eventuella, alltså målvaktssituationen kan ju bli ett problem.
Ja, det är väl det största orosmålet just nu skulle jag säga.
Vad säger de om Skellefteå då?
Skellefteå, ja, de har ju trummat igång och vi såg ju igår till och med att de har kapaciteten att slå Färjestad. De har framförallt den individuella skickligheten kombinerat med bredden. När de har alla spelare tillgängliga så har de 4 kedjor som liksom kan ligga på och mala ner motståndarna, samtidigt som de har Linus Söderström som kan göra skillnad, vinna ett SM-guld. Liksom, han är verkligen en målvakt som kan göra det. Sen har de spetsen med Jonathan Pudas som kanske inte har varit så bra som man förväntar sig, men jag tror att han kommer bli bättre och bättre. Oskar Lindberg, en kandidat till hela SHLs MVP när vi summerar det här, tror jag. De har ju, alltså de tappade ju både Joakim Lindström och förmodligen Oskar Möller, har svårt att säga att han ska spela mer den här säsongen. Och sen har de fått in Andreas Jonsson nu och han och brorsan och Per Lindholm. Ja, alltså de har många spetsspelare skulle jag säga.
Bäst offensiv av alla kan man inte säga. Ja. Bäst powerplay överlägset. Genererar mest målchanser 5-mot-5 också. Det frågetecknet är väl kanske defensivt. Det hänger ganska mycket på målvakt då.
Ja, och kanske lite fysiken också. De har ett ganska kortväxt lag. Vi minns när de mötte Färjestad. Året Färjestad vann SM-guld. Och var det framförallt fysiken i slutspelet som Skellefteå inte riktigt klarade av att hantera. De har ju Petter Granberg, men de skulle kanske behövt fler av den typen av spelare för att verkligen gå hela vägen i slutspelet. Men sen har de ju powerplayet också som är bäst i SHL just nu, och special teams blir ju livsviktigt i slutspelet.
Så har vi de rena mästarna, Växjö, som du inte då tror vinner igen, även om de nu ändå toppar SHL.
Ja, precis. Och det tror jag helt enkelt grundar sig i att de kommer möta Skellefteå i semifinal och där tar Skellefteå revansch. Även om Färjestad lyckades kväva dem fullständigt i finalserien i fjol. Och det är också det som gör Växjö så otäckt bra. De är alltid med i matcherna. Det är sällan något lag liksom drar iväg, utan de har alltid en chans att vinna matcherna. Och så har de ju Emil Larmi i mål. En kul filur på alla sätt och vis. Sprider god stämning i omklädningsrum och storspelar när det gäller som mest, vilket han gjorde i fjol och har gjort det bra även i år. Marcus Sylvegård ser vi där. Skyttekung i SHL just nu. Bättre än någonsin. Han lär ju landa ett NHL-kontrakt om han fortsätter så här. Och har ju bildat ett radarpar med Kalle Kossila där, som tyvärr är skadad nu. Och det är väl en liksom förhoppning och nästan livsviktigt för Växjö att han kommer tillbaka i fornstor form. Även om Sylvegård har gjort det nästan ännu bättre nu utan honom, tagit en ännu större roll och presterat ännu bättre. Men det är väl de tre nyckelspelarna jag ser.
De är väldigt bra målvakter. Bra duo framför allt. Bästa laget defensivt, extremt strukturerade. Som du sa, de tappar aldrig en match på det sättet. De, ja, men det man kan ställa sig frågan till är väl, finns det nog med offensiv spets? De har ju Sylvegård och Kossler, men det finns ju en anledning till att en sån som Robert Rosén inte längre är med på sin lista. Han har ju tappat lite grann, och så finns det där alltså djupet i produktion.
Jag håller med dig, och lyckas man stoppa liksom Sylvegård och Kossila i slutspel är det viktigt att kanske radera ut en kedja, och det är väl motståndarnas chans. Sen har de är bäst i SHL på hemmaplan, har inte riktigt imponerat lika mycket på borta is heller.
Där, men Skellefteå har liksom fyra kedjor som kan göra mål på det sättet som kanske Växjö inte har. Men Skellefteå fick ju in en sån som Andreas Jonsson. Det är en spetsspelare som inte någon annan har på marknaden. Alltså det finns ju ingen sån tillgänglig för någon annan att plocka in och matcha det. Någon sån stjärna tror jag Växjö hade verkligen liksom behövt för att få den där extra pushen. Liksom, tänker jag.
Mm. Och så har vi ett lag kvar då, Frölunda.
Ja, precis.
Kontroversiellt kanske. Det är de fortfarande.
Ja, de andra tre lagen är väl inga kioskvältare liksom, så att folk höjer på ögonbrynen. Kanske inte Frölunda heller, som jag har tippat faktiskt i final inför säsongen. Men man måste väl kunna revidera lite när det har spelats över en halv säsong också. Men det som talar för Frölunda är väl att de blir bättre och bättre. Det var ju en stor generationsväxling. Joel Lundqvist, Ryan Lash och andra gamla stötare som fortfarande håller hög nivå har fått lämna. Så nu ställs ju hoppet till, ja, vi ser två av dem är nyförvärv här. Vi har ju Lasse Johansson som är en supermålvakt.
Det är kanske den bästa målvakten, så där är de edge.
Ja, ja, och jag tycker han verkligen klev fram i slutspelet i fjol, även om det nu inte blev någon final för Frölunda då. Tömmenäs har blivit bättre och bättre, akklimatiserat sig.
Har du sett det två gånger?
Ja, precis. Dåligt ord att säga. Men han blir en nyckel i powerplay framför allt. Och så har vi ju Malte Strömvall som ska göra målen där också.
Ja, alltså backsidan är bra, men offensivt. Jag menar, alltså, är Malte Strömvall, Max Frey, är det tillräckligt? För att, finns det offensiv firepower nog här? Det är det jag är ytterst tveksam till.
Ja, mycket hänger ju på Mikael Ruohomaa nu som de har värvat in. De har jagat en center.
Som inte höll måttet i Modo.
Nej, precis. Och det är också därför jag sätter liksom största frågetecknet här. Kommer det att trycka till? För han måste ju upp på samma nivå som han var i Leksand för tre säsonger sedan då. Gustav Rydahl hade man kanske högre förväntningar på. Går skadad nu också. Så det är väl där frågetecknet finns.
Vad har Frölunda som inte Leksand har?
Ja, Leksand hade kunnat vara med här också faktiskt. Men Leksand har ju emot sig slutspel. Helt enkelt slutspelstiden. Ja, de har inte haft vad som krävs för att ta sig ens förbi kvartsfinal senaste åren. Tagit stopp i play-in till och med.
Men hade du petat in Leksand på den här listan exempelvis? Ja. Eller något annat lag?
Ja, för Frölunda skulle jag nog sätta dem. Visst, Lasse Johansson är bästa målvakten, men Leksand håller jag väl kanske till med före Färjestad just nu också. Så att det... Men ja, det knäcklas att få stå i listan. Jag vågar inte säga att någon ska vinna. Jag avvaktar lite med det. Men Leksand är väl förvånad att du inte hade med.
Ja, så får jag väl säga att Max Friberg också har... Han har tagit Joel Lundqvist uppdrag på bästa möjliga sätt. Det är ju i stort sett ett omöjligt uppdrag att axla hans mantel som lagkapten. Men ja, jag tycker han har varit 5+ så här långt och blir oerhört viktig i slutspel.
Mm. Bra, tack för listan. Vi får se hur många rätt eller fel för den delen du får. Oftast brukar man ju ha mest fel faktiskt när man ska tippa de här typen av saker. Det är ju väldigt svårt såklart.
Tänk om ingen av de här är semi.
Att förutspå. Ja, det vågar jag nog ändå sticka ut hakan med att något av de här lagen kommer att vara i semifinal.
Hade piggat upp om det inte blev så.
Ja. Vi ska avsluta med lite hockeyallsvenskan, närmare bestämt Djurgården. Det finns ju ett transferfönster att förhålla sig till även i hockeyns värld, 15 februari. Djurgården har startat en insamling och det tog väl inte mer än 24 timmar va, innan det swishades in 700 loppor, 700 000 svenska kronor. Hur mycket skänkte du, Robin?
Jag har faktiskt inte varit på den. Länken var ju nere ett tag.
Jag skyller på det.
Jag ska absolut swisha in en god slant, men det var ju... Kul att se att det bara tar 24 timmar innan privatpersoner har skickat in 700 lax. Det är dessutom innan sponsorer och de har gjort sin del.
Ja, det låter som att det kan bli mer. Sportchef KG Stoppel såklart överväldigad av det stödet och säger att det är ett bra tryck bland fansen. Alla verkar vara väldigt påkopplade. Och då undrar man ju såklart, Robin, vad ska de här pengarna gå till?
Ja, han är tydlig med att de ska brännas i alla fall. Det ska satsas för att gå upp. Men han var tydlig också med att det ska vara en fin justering av truppen och inte liksom ett spetsnamn. Så.
Backsidan såklart, kanske någon center också.
Ja, en back, en center har de sagt. De har ju haft Pontus Johansson på lån från Frölunda. De har haft Arvid Kosma från Linköping, men nu har fått nej från de klubbarna att låna de spelarna mer. Men jag tror väl fortfarande att man försöker framåt deadline och kolla läget med de klubbarna om det kan finnas möjlighet att släppa de spelarna ändå. Frölunda, som jag har förstått det, försöker ju kränga Pontus Johansson. De vill inte låna ut honom mer, utan då får man liksom betala för sig och ta över honom. Annars så blir det inte de här. Ja, någon back bör man hitta någonstans. Det finns två Djurgårdsbröder i Finland, Jonathan och Marcus Davidsson, som jag tror inte helt omöjligt att bredda det här Djurgårdslaget. Stark Djurgårdskoppling, går inte jättebra i Finland just nu, även om de spelar ganska mycket. Så att jag tror inte att det är omöjligt att de är på listan. De har också ryktats lite till Djurgårds nästa säsong. På backsidan. Man ska också kolla på andra hockeysvenska klubbar. Almtuna har en historik av att sälja av spelare när de har säkrat sitt kontrakt. Vi har en tränare, Almtuna, som ryktas vara klar för Djurgårdens nästa säsong. Jag skulle bli förvånad om det inte blir någon spelare i Almtuna som hamnar i Djurgården kanske.
Vem har du plockat då?
Ja, alltså jag har ju gillat Hampus Hallestam länge, men nu har jag en klart för Södertälje till nästa säsong. Då kanske man inte vill göra liksom ett mellanstopp i Stockholm, mellanlanda innan man åker så vidare söderut, men jag har alltid velat ha Jakob Ragnarsson, en back i Almtuna, till Djurgården. Han hade jag gärna tagit in som istället för Pontus Johansson om man inte kan lösa honom. Det är lite annan spelartyp, men han gillar jag sen tidigare. Så det ska bli intressant att se vad man bränner de här pengarna på. Och det kanske inte bara blir finjustering. Om det nu kommer in mycket mer pengar än väntat, då får man kanske spänna
en bra bogen. Start med 700 000 på ett dygn.
Ja, det här skulle ju vara i 3 veckor, den här insamlingen, och ja, men, dagarna innan löningen är ju sämsta tiden på året att få in pengar snabbt från privatpersoner, men det är kapitalstark supporterkrets.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Vad bra att du sa, inte jag. Ja, vi får se vad Djurgården hittar på, och för den delen lite övriga toppklubbar också i hockeyallsvenskan. Men det är ju en intressant tid i hockeyallsvenskan just med att det stänger snart. Och vi har ju också, eller det har ju vittnats om från sportchefshåll, att det är en väldigt ansträngd och svår marknad också, just att att träffa rätt, även om man då som i Djurgårdens fall får loss lite kapital då. Ser vi i toppen här Brynäs före SSK, Djurgården, Björklöven, AIK och sen har vi Mora. Det är ju topp 6 just nu, men det är ju väldigt jämnt åtminstone ner till Västerås som också har börjat studsa till och ta några fina skalper.
Ja, kommer aldrig riktigt igång Västerås. Det blir liksom en bottennapp här och där och det är hård kritik mot ledningen ofta, men det jag har ju sagt att Västerås ska ta sig in i topp 6 på AIKs bekostnad, men tiden börjar ju ticka.
Ja, på tal om det, vad händer till helgen?
Derby. Med tanke på att det inte är derby inför bägge supporterna så blir det som att man inte tänker på det på samma sätt.
Nej, tanken slog mig nu att det är ju derby på gång ju.
Ja.
Det kommer bara vara hemmasupportrar för Djurgården i Hovet.
När jag var på Hovet i kvalserien 2014 när vi heller inte fick ha både AIK och Djurgården samtidigt, så det var den sjukaste liksom volymen jag har hört när AIK-spelarna kommer in på isen och det bara är djurgårdare som buar ut dem och skriker. Då var det liksom det kan ju bli tryck på Hovet. Det har ju AIK upplevt också i SM-slutspelen förra åren och sådär. Så
blir det cash-tifo från hemmalaget eller?
Jag vet inte. Jag vet inte, något tifo tror jag att det blir, men jag vet inte om det blir något cash-inspirerat.
Kastar in en röding bara.
Springer stoppa där nere.
Köp en back.
En hink och samlar in på isen.
Ja, men det blir en höjdpunkt såklart. Söndagens Stockholms derby då inför bara hemma supportrar på Hovet. Bra, det var det hela. Tack för att ni gästade oss och tack för att ni tittade såklart. Tillbaka är vi på tisdag, då har vi en jäkla massa intressant hockey också att summera, så att missa inte det på tisdag alltså.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.